Hej! Välkomna till Kvinnor i skogen. Kvinnor i skogen är ett självinitierat podd- och textprojekt av konstnären Linda Persson. Tanken är att vi kommer att under poddens gång möta konstnärer ifrån hela Småland som definierar sig som professionella bildkonstnärer. Mycket för att skapa en visualisering av bildkonstnärens roll på landsbygd och i skog. Och idag träffar vi konstnären Moa Fransén. Moa Fransén är ursprungligen från Växjö och tillbakaflyttad sedan några år tillbaks. Moa studerade bildkonst i Norge och koreografi och ljud vid Stockholms konstnärliga högskola. Lyssna in. Välkomna! Moa Fransén, välkommen till Kvinnor i skogen.
Tack.
Tack. Jag tänkte höra med dig, hur kommer det sig att du kom tillbaks till Småland?
Ja, men jag är född och uppvuxen i Småland, i Kronobergs län. Och bodde här tills jag var 19, då jag flyttade till Stockholm. Började på förberedande konstskola och sen har jag bott och varit verksam i Stockholm i 15 år. Och sen nu, sen ungefär 1,5 år, så har jag flyttat ner igen tillsammans med min familj. Det har liksom varit flera samverkande orsaker till det. Jag har fått den här frågan ganska många gånger nu sen vi flyttade ner. Jag tycker ofta att den är rätt. Alltså, jag blir lite nollställd i huvudet. Den är rätt svår att svara på. Dels kanske för att det har varit liksom flera bidragande faktorer till det. Som kan vara lite så svåra att få syn på. Nu är backspegeln liksom, ja, för mig. Men ganska många personliga också. Men alltså, dels finns det en ekonomisk aspekt. Jag och min familj bodde litet i Stockholm och vi har två barn. Och det har varit ganska tufft med ateljéer i Stockholm de senaste åren. Många föreningar som har lagt ner och sådär. Och vi behövde större yta, både privat som familj. Men vi ville också ha en större liksom, arbetsyta för oss som konstnärer utan att vara tvungna att prioritera så hårt mellan inkomst, konstnärligt arbete och också tid att vara med våra barn. Så den, alltså den ekonomiska aspekten har varit stor. Sen är det också så att jag de senaste åren har som så många andra såklart påverkats mycket kring tankar kring klimatet, framtiden. Särskilt som förälder. Och i och med att jag själv är uppvuxen på landet så jag har tänkt ganska mycket på ansvar. Jag har känt att det liv som jag levde i stan var väldigt bekvämt på många sätt. Men att det också kunde kännas väldigt ansvarslöst. I betydelsen, kanske i relation till en plats. Man bor i lägenhet så har man har ett socialt ansvar. Men man har egentligen inte så stort ansvar för alltså, den faktiska.
Man kan kanske inte ta det heller, tänker jag. Nej. Man hyr en lägenhet.
Nej,
man har inte det beslutsfattande organet.
Nej, precis. I sig, liksom. Man har inte riktigt den möjligheten. Nej, men det var många sådana tankar. Och också ville jag. Jag såg nog lite på det också som att bo på det sättet som vi gör nu. Där vi bor i ett hus som vi hyr. Och har en stor trädgård och en lada. Att vi kan integrera vårt verksamma liv som konstnärer mer med vårt vardagliga liv. Och vi kan också låta våra barn ta del av det, vilket känns väldigt viktigt. Att de ser vad vi gör och får en inblick i det. Och kan delvis också få vara medverkande, skulle jag inte säga. Det är för mycket. Men de kan vara mer delaktiga. Ja. Och det också upplever jag lättare för mig som förälder kunna på något sätt, alltså sätta in de olika omsorgspraktiker, känner jag, när vi bor så här.
Man kommer ju närmare allting kanske, just det där att hur man
elförsörjer sitt hus till exempel. Ja, men alltså ja. Det finns andra aspekter som ja. Man kommer in i som man kanske, som du sa, inte, man kan inte ta de besluten, eller man ser dem inte Nej. Heller i en storstad. Men ja, och du hade ju, som du sa, du var ju uppväxt i Småland, i Kronobergs län.
Mm.
Så är båda dina föräldrar smålänningar?
Nej, det är de inte. Eller jo, min pappa är smålänning.
Ja.
Min pappa är smålänning, men min mamma kommer från Sundsvall.
Okej. Okay. Mm. En fråga som jag frågade om alla mina intervjuoffer, som man kallar dem för, som har kommit hit till Småland. Det är också att vi fokuserar på kvinnliga konstnärer och trans, icke-binära, till att börja med i alla fall. Det som intresserar mig och folk som jobbar inom, eller så kommer från en bildkonstperspektiv.
Mm.
Även om man sen kanske har övergått. Och jag tänkte, det kommer vi komma in på mer i din praktik.
Mm.
Men så frågan som jag har frågat alla är ju, har du som konstnär en brist eller avsaknad av något som gett effekt i din karriär? Och är den avsaknaden, bristen, något som faktiskt trots allt gett dig en styrka? Och i så fall hur?
Mm.
Så det är tre frågor igen, kan man säga.
Mm. Jag tänker att den för mig, alltså spontant, så har den ju kanske, ja men den har ju flera lager skulle jag säga. En grej som jag själv har upplevt som, alltså till en början som en brist, är att jag har haft svårt. Jag kommer ju från en bildkonstbakgrund och har rört mig in i performance och därmed liksom hamnat mer i en koreografikontext, även om jag fortfarande identifierar mig som liksom konstnär. Men jag har haft alltså ganska svårt att stanna kvar, skulle jag säga. Jag började i bildkonsten och har varit ganska rastlös där, för att jag tyckte det varit alltså svårt att fortsätta fördjupa mig i, vad ska man säga, alltså inte de konstnärliga frågor jag jobbar med, men jag har tyckt det varit väldigt svårt att vara i sammanhang där jag upplever att jag blir definierad.
Mm.
Vilket också har gjort att jag hela tiden har flyttat på mig. I något slags, alltså som jag ser det så här, efterhand, är något slags sätt så att undkomma liksom. Någon slags definierande, jämförande blick. Och det har också delvis varit anledningen till att jag rörde mig in mot koreografi. Och kanske också delvis stannat där. För att som det är just nu så upplever jag ju att jag befinner mig så här lite mitt emellan alltihopa. Jag jobbar mycket med text. Men jag är inte författare. Och jag jobbar inom koreografikontexten, men jag är inte dansare. Och jag jobbar inte så mycket inom bildkonstkontexten längre. Men definierar mig ändå som konstnär. Så att alltså ganska länge har jag nog upplevt det som en brist hos mig, att jag liksom, alltså någon slags flyktbeteende har jag sett det som, att jag liksom inte har stannat kvar och liksom bara borrat liksom det har varit för att få den här liksom spetskunskapen, alltså hantverket. Jag ser så många, alltså vänner och kollegor till mig som liksom har stannat inom en viss disciplin, måleri till exempel, och fortsatt måla, och som är, alltså som får någon slags alltså hantverkskunskap som är så otroligt påtagligt att de kan liksom att
visa. De kan måleriet.
De kan någonting liksom. Medan jag känner att jag har rört mig så väldigt mycket och därför har kunnat känna att det varit svårt i vissa lägen att peka på, alltså den erfarenhet och den kunskap som jag har, för att den har varit så utspridd på något sätt. Men och det har jag nog ganska länge upplevt som en brist. Men jag har också insett att det ju har format liksom hela mitt konstnärskap som det är idag. Och det jag känner en, liksom, en mycket större möjlighet att följa liksom det där irrandet. Att jag upplever inte att, att, liksom, att jag flyr för att inte bli definierad i vad jag gör idag. Men att jag liksom kan se värdet av att kunna vara illojal på något sätt.
Ja, liksom. Och hålla igång, tänker jag. Det är ett igånghållande av en sorts nyfikenhet som inte då liksom fastnar i en hantverkskunskap.
Ja, kanske. Någon slags beginner's mind-grej. Liksom. Sen är det klart, jag menar, jag har ju också på ett sätt stått kvar. Jag menar, jag har jobbat med text och skrivande och språk liksom, väldigt länge nu. Mm. Det är bara att jag har liksom förflyttat kontexterna jag gör det inom. Mm. Ganska mycket liksom. Men ja.
Så att det blir som en rörlig, nej men jag tänker det blir en rörlighet också i det kreativa skapandet. Att man, om man inte liksom, det kan ju också vara det där att vissa saker inte går att säga. Att det blir nästan som ett, tänker det om man är poet och vill prata genom text och sen så känner man att man kanske inte ens kan använda orden nästan utan det blir mer om liksom yttrandet, heter det så på svenska. Att man liksom uttrycker saker genom andning och hur man betonar olika grejer istället för att faktiskt att orden blir de som är viktiga. Nej, men också att det här att hur pratar man, alltså vi pratar även inom visuella konsten, hur pratar man om det som kanske inte är helt uttalat?
Mm.
Alltså det är ju, ofta är det ju så att man går in i olika gränsland kan man väl säga nästan.
Mm.
Och att de, jag tänker det på om du säger då, språket som kontext är ju...
Ja, jag har ju liksom gått in i ganska många rum där jag på ett sätt inte kan något om man ser till. Om till exempel jag börjar på en danshögskola utan att vara dansare. Men jag har ju också gått in i de rum, alltså går man in i ett rum där man inte på ett sätt hör hemma... så finns det ganska många möjligheter i det. För att man faller lite utom ramarna för... Alltså, det finns ju normer i alla kontexter. Och liksom disciplinära rum, eller vad man ska säga. Men kommer man in som någon slags utomstående som inte hör till... Alltså den disciplinens liksom normativa struktur eller blick på något sätt, så innebär det att man har väldigt många fler möjligheter, upplever jag. Alltså att kunna lite använda det som är användbart för en i, liksom, i den konst man arbetar med utan att behöva förhålla sig så mycket till normerna för att man har ändå inte liksom...
Nej, men jag förstår, man har ändå inte till, du har inte den... Men hur har det liksom, när du till exempel studerade, när du gick från bildkonst, performativa aktioner eller vad man ska säga och sen in till den här koreografiutbildningen, hur... Det är bara lite nyfiket så här. Hur upplevde man dig som bildkonstnär? Alltså, var det flera bildkonstnärer?
Nej, det var det inte.
Och det är ju så lite roligt att du kom in som bildkonstnär.
Ja, jag tror att det här var en utbildning då. Det var på Dans- och cirkushögskolan. Den heter Nya performativa praktiker. Och den ville vara interdisciplinär. Den ville nog locka liksom fler konstnärer, bildkonstnärer som kanske jobbade liksom med performativitet på olika sätt. Säkert också från musik och teater. Jag vet faktiskt inte. Men i den årskurs som jag gick så var det bara dansare och koreografer. Och jag. Jag upplever att normerna där var väldigt starka. Det blev väldigt tydligt. Liksom, att de gärna ville att det skulle vara interdisciplinärt. Men att det hela tiden ändå fanns en underliggande outtalad
att man skulle struktur. Vara dansare.
Ja, hur de såg på vad en praktik är. Liksom. Ja.
Hur funkade det för dig?
Jag känner att den tiden där var liksom väldigt arbetsam för mig. Dels för att jag var intresserad och jag fick väldigt mycket liksom verktyg. Det var en väldigt viktig utbildning för mig som gav mig mycket. Men jag kände också att jag hela tiden gjorde ett dubbelt jobb av att försöka avkoda det som inte sades. För att det var så självklart för alla andra inom en danskontext. Liksom. Så det fanns hela tiden en undertext, upplevde jag, som jag inte... var delaktig i eller som jag inte kunde. Och jag tror att det kanske... Alltså jag tror att de jag gick med uppskattade liksom min närvaro. Alltså just för att jag kom från ett annat håll. Och att det bara genom det tog in ett annat perspektiv. Liksom, i men jag tänker att de... alltså ifrån så var det nog, det var ju en lagd plan liksom som alla Alltså, jag tror jag tog upp liksom ifrågasatt en del, men det blev aldrig någon riktig, alltså det blev ingen diskussion på det sättet kring kanske inte disciplinaritet eller liksom. Mm.
Var... För det funkade inte för att du var den enda utifrån.
Jag tror, hade det varit fler så hade det säkert liksom, ja, man blivit en större. Ja, det hade man nog.
Men jag tänker, det där är också lite intressant om man tänker på bildkonstens, vad ska man säga, generella perspektiv i allmänhet och i offentliga rum. Alltså det är ju, konsten är ju någonting som ofta upprör.
Mm.
Liksom. Men jag tänker också, om man är medveten som konstnär som du då är, om att inte förstå undertexterna till exempel, att du kommer in i en helt annan situation som är... Jag tänker det, som du sa, alla har ju det igen, vi har ju det allihopa, någon som jobbar på en fabrik eller någon som kör taxi har ju helt olika förutsättningar i sitt jobb och har olika kunskaper. Men man kanske inte tänker på det som en undertext.
Nej.
Att man kan då förhålla sig till varandra för att man har ett jobb som är ett jobb.
Mm.
Men att då som konstnär, jag tänker bara, nu försöker jag spåna här lite, bara tänka på som konstnär, jobbar du hårdare för att folk ska förstå vad du gör när du jobbar i offentliga rum, om man säger så, med din konst? Eller känner du bara att ja, men jag kunde gå igenom det här, jag kan liksom, pressar du på så att folk får ta ansvar själva för att kunna komma in i din praktik, om det nu är någonting som visas liksom, för offentligheten? Förstår du vad jag menar? Att du inte bara ger liksom, allt så här är det, utan du gör, kan du vara mer experimentell? Jag
tänker att jag är mer experimentell, men att det också liksom finns, alltså att jag tänker att jag brottas med en viss, alltså skam ska jag inte säga, men att jag jag kan nog tänka på det jag gör på ett sätt som, alltså så här, väldigt smalt, för att det är specifikt men också inte riktigt går att placera. Det går inte att säga att det är scenkonst eller att det är litteratur. Ja. Eller att det är liksom, att jag håller på med skulptur och alla en relation. Ändå någon slags liksom, förståelse för vad skulptur är. Och att jag har, när jag pratar, när någon frågar eller när jag liksom berättar om min, att jag liksom kan tycka att det är väldigt svårt att beskriva det jag gör. Samtidigt som att jag tänker att jag jobbar egentligen med väldigt grundläggande frågor liksom, och relationer i mina performance till exempel. Men det kanske, ja, så att jag skulle säga att jag är nog inte så bra. Eller bra, jag vet inte. Jag skapar inte så mycket kontext kring verken innan, om det är det du tänker, liksom, genom att informera eller liksom klara. Eller...
Ja, men precis, att du vågar. Jag tänker att det också handlar kanske om att våga vara så pass experimentell, men också att också vara, vad ska man säga, inte motsträvig, men om man gör en utställning, att man kanske också den som ska göra den pedagogiska texten, att man verkligen inte bara ger med sig att förklara sönder någonting.
Nej.
Utan att det också handlar kanske då om den här kroppsliga och närvaron som människa. Som kan vara svår och det kan man ju inte förklara för någon, tänker
jag. Nej, precis. Jag tror kanske att jag nog ändå mer då insisterar på att man måste gå in i det rummet. Liksom. Att det inte är någonting som låter sig översättas. Och att jag kanske också har... alltså blivit lite stärkt i det genom att jobba med performance, för att det är ju någonting som händer där och då inom en, liksom, i ett specifikt rum med vissa specifika kroppar. Det förändrar sig också liksom mellan varje tillfälle, och att
även med publiken, tänker jag.
Ja, ja, absolut. Precis. Precis. Däremot så tänker jag att man skulle kunna jobba, alltså nu gör väl inte jag det. Det finns ju fortfarande, men så här, programtexter eller uttällningstexter. Det är klart att jag försöker, alltså jag anpassar mig till en norm där vad gäller hur en sådan text ska se ut, vilken typ av pedagogiskt tilltal. Men jag tänker att, alltså som jag ser det, så skulle även den typen av text liksom, eller presentation, kunna ingå i verket. Man kan ju liksom så jobba även med man är intresserad av alltså performativitet, instruktion, relation, så finns det möjligheter att liksom förflytta verket även dit. Nu känner jag att jag hamnar lite ur spår här, men jag tror inte att jag känner liksom ett inre krav så mycket, och kanske inte heller liksom så påverkad av ett yttre krav på liksom förklaring eller transparens på det sättet liksom.
Mm.
Sen är det ju ändå så, måste jag ju säga, att jag, där jag visar mina verk, det är ju ofta liksom på scener eller i rum som redan har en publik som är väldigt insatt liksom, och det kan jag ju se kan vara en brist i sig, eller vad man ska säga, att verken möter en publik som redan någonstans är insatta i en diskurs liksom, mm, eller i en förståelse på förhand och sådär.
Tror du att det kan göra att folk inte visar lika mycket, vad ska man säga, att man inte har lika mycket attention, att man inte lyssnar lika noga eller tittar lika noga, eller?
Jag vet inte, jag tänker kanske både och, men om jag liksom ser till mig själv när jag går och tittar på andras verk, så kan jag liksom, jag kan verkligen uppskatta det rummet som sådant, att det liksom, även om jag kanske inte har fullt fokus på verket, så kan jag, så uppskattar jag liksom alltid verkets rum, för att jag upplever att det är ett rum där jag liksom kommer åt mitt tänkande på ett helt annat sätt, att det liksom öppnar bara genom att vistas där liksom. Så att jag tänker att det rummet har värde utöver det specifika verk liksom.
Just det. Att det är en plats där saker kan existera som kanske inte kan existera
utanför det.
Nej, eller inte kan existera kanske på vilken plats som helst. Nej, det kan bli svårare.
Att det går att liksom tänka vissa tankar i det som blir tillgängliga på ett sätt liksom,
att man får göra det också. Jag tänker det är nästan låter som ett sorts andligt tillstånd också, att att det är en plats för någonting av det där andra som man inte kan förklara i livet kanske.
Ja, och en plats av en sån liksom väldigt så specifik uppmärksamhet. Just alltså det. Som är så tät liksom. Mm. Och att jag älskar att vara i den. Mm. Alltså inte bara den egna, utan just att rummet är så laddat av av uppmärksamhet, av den liksom tillståndet.
Ja, för det är väl, jag tänker att det närmaste kanske, om man ska nu dra några liksom liknelser, kanske kan vara när man upplever musik i grupp liksom, till exempel. Ja. Att man verkligen är där för den artisten som man verkligen gillar.
Mm.
Att det är lite samma extas.
Mm.
Och att de här konstrummen eller experimentella rummen eller dansrummen, koreografirummen, gallerierna också har den extasen för vissa människor. Ja. Eller någon som gillar att gå och kolla på fotboll, för det är också en sorts, alltså man jobbar i gemenskap.
Absolut, eller liksom olika rituella rum, tänker
precis.
Jag.
Ja, men precis. Och jag tänker, det ska man ju inte glömma. Jag tänker, den konversationen har man ju nästan aldrig med när man pratar om konst i offentligheten. Heller, utan att utan att konsten alltid ska vara för alla. Och där tänker jag så att det kan jag kan bli lite trött på det. Ja. Jag tycker självklart så ska konst kunna vara för alla.
Mm.
Men det är också det där, vad händer då med den här, som du säger, den här närheten och den här otroliga uppmärksamheten som man faktiskt längtar efter. Mm. Alltså vad händer med den om den inte får vara kvar?
Mm.
Det är som att säga till folk att vi ska ta bort alla fotbollsarenor. Vi kommer inte ha fotboll mer. Alltså folk skulle bli jätteledsna.
Mm.
Jag tänker att det är en liknelse i det. Liksom, att alla de här rummen är viktiga. Och att allt är inte för alla.
Nej.
Men det är för många.
Och så är det ju, jag menar, i samhället generellt.
Ja.
Allt är inte för alla.
Nej.
På grund av smak, intresse. Alltså såklart. Det är ju...
Så nu blev jag så det triggade de tankarna för mig, om jag tänker på den här, just det här med uppmärksamheten och hur man känner en närhet till någonting som är viktigt liksom.
Ja, och det tänker jag, alltså att jag kan sakna det sättet att prata om eller se på konst i offentligheten, där alltså, jag tänker kritik till exempel, att liksom att konst värderas utifrån alltså beroende på liksom vilken, om det är teater eller bildkonst eller dans liksom, men att det värderas utifrån vissa premisser hela tiden. Alltså narrativ, dramaturgi, liksom intensiteter, undertext, alltså massa olika saker som såklart är relevanta, men att det också finns ett värde, alltså lite som jag sa, att det rummet i sig, alltså oavsett ett verks specifika vad ska man säga, egenskaper eller kvaliteter, att det finns där ändå på något sätt. Jag tänker att det är värdefullt för mig att ta del av verk som jag kan se, alltså som jag kan se utifrån mitt perspektiv, massa olika brister i. Men det rummet är fortfarande viktigt liksom för mig.
Då har jag en annan fråga nu. Det här med närheten och uppmärksamheten, eftersom du har flyttat ut på landet igen. Tänker du att, för jag har ju sett ett verk som du har gjort med två andra, Tove Sahlgren,
Tove Salm.
Salmgren och Kajsa Vadja. Där ni, jag har ju sett ett verk som ni har gjort i två olika rum. Och jag tänker, där var ju ni också utomhus. Vi var ju i en sumpmark eller våtmark. Jag tänker så här då, kan man eftersom du har flyttat ut i skogen, eller vad man ska säga, kan du se dig själv att göra mer saker ute i naturen, i, liksom, i skogsområden, till exempel?
Till exempel, ja, alltså, vi gjorde ju en performance, precis som du nämnde, i ett träsk, och det var faktiskt första gången som jag visade ett performanceverk utanför.
Och det var ju fantastiskt, jag har ju sett alla som lyssnar, verkligen, så här, som och då kan vi också berätta att alla som kom dit, som skulle titta eller uppleva det här, fick ju en ögonbindel.
Nej, men det var ju, vi jobbade väldigt mycket med ljud på olika sätt. En röstkoreografi kanske man kan säga, en röstperformance. Och vi ville verkligen att lyssnandet skulle vara liksom det primära sättet att uppleva verket och inte det visuella, för att det alltid har tendensen att liksom ta överhanden. Och det var otroligt att få göra det verket ute. Och det var också såklart något helt annat än att göra det som vi har gjort tidigare i scenrum. Och det har också, tänker jag, väldigt mycket, alltså dels har det med uppmärksamhet att göra. För om man jobbar i ett rum med väggar så går det, alltså jag tänker att uppmärksamheten är ett material i sig. Och är man i ett rum där andra ljud är utestängda, så går det ju liksom att arbeta med en viss uppmärksamhet. För man vet, man konkurrerar liksom, det finns inte så mycket annat material i det rummet som man behöver förhålla sig till. Det går att skapa ett väldigt liksom starkt fokus i ett sånt rum. Men när man ute och det här liksom fallet är ett träsk, så tänker jag att då måste man jobba med allt annat som också finns där. Det går liksom inte bara att flytta ett verk från ett inomhusrum och liksom till ett utomhusrum. Och jag tyckte det var otroligt intressant att förhålla mig till, nu var ju det ett ljudverk, så för oss så handlade det primärt om att förhålla oss till andra ljud som fanns i det här träsket, och som förstärkte vissa aspekter liksom av det här verket, och som utmanade andra. Men jag har inga planer på det, men däremot så tänker jag att det liksom, jag tycker det är väldigt intressant att tänka på just när man flyttar konst från de normativa rummen som det vanligtvis visas i, och också då tar in en omvärld på olika sätt och de olika materialiteter liksom som finns där, och att det är ju att de blir medskapande, liksom. Verkligen. Jag skulle vilja se mer performance ute
i träsk och skogar. Nej, men jag skulle också vilja det. Jag tyckte att det är också någonting som jag själv är intresserad av, men jag tycker också att man får ju en helt annan upplevelse, och sen just det där att distanserna blir lite större på något sätt. Just det här som du säger, att det finns inga väggar, så att ekot kanske inte blir lika intimt. Men samtidigt så är det där när, som jag kan bara säga, när ni rörde er omkring i rummet bland alla åskådare, så kände man ju, i och med att det var ett träsk, så kände man ju också våtmarkens rörelse. Så den gav resonans till era kroppar och era ljud liksom. Så det var ju också någonting som var annorlunda för en åskådare.
Ja.
Än att om man hade varit i ett rum där man vet att ekot blir på ett visst sätt och golvet är hårdare liksom.
Absolut.
Och bestämt
kanske. Ja, det blir ju en helt, jag tänker att det är man utomhus så är ju liksom alla sinnen aktiverade.
Ja, för
att
och en fågel finns, som flyger in kanske. Ja, men alltså det händer ju saker,
jag. Men att det aktiverar kropp, alltså publikens kropp, men såklart också konstnärens kropp, för att det finns dofter där. Ska dofterna få vara en del? Mm. Alltså de dofter som är där, är de en del av verket? Och kan man i sådana fall arbeta med det redan från början liksom? Sånt tycker jag är spännande.
Ja. Det handlar ju, jag tänker också att det, jag brukar ta in det här, jag tycker också att det är någonting som är väldigt generöst, som jag tror att folk glömmer bort ibland, att liksom när man tittar eller upplever konst, att det är en gest från någon till någon annan som kan upplevas, det kan vara komma från någon och upplevas av många. Men också det där att man då, om man bestämmer sig för att kanske titta eller uppleva någonting, att man också kanske måste vara mer mottaglig för saker som man inte förstår. Liksom att man måste kanske försöka öppna upp den där låset inom sig, att allt är inte en målning bara för att man är konstnär. Nu säger jag, alltså det är ju den, det är den vanligaste frågan som jag får. Så det är nästan alla som jag känner, det är den första frågan man får. Målar du? Liksom. Så att det är, och sen så kanske det inte är så lätt alltid att fortsätta en konversation för att det inte finns kanske intresse. Men också det där att den här öppenheten att röra sig i andra rum, att man också, man då får stötta på liksom en upplevelse.
Precis, och kanske också röra sig i andra rum som man redan har en relation till. Det kan jag tänka. Alltså jag har stor förståelse för att tröskeln till att gå in i ett galleri. Eller ett liksom samtida dansscensrum. Eller ett experimentellt.
Att det kan kännas obehagligt.
Att den är hög.
Ja.
Det förstår jag. För att på ett sätt så är ju de rummen också ett slags scener. När man går in i dem. Så kan jag också uppleva det. Att det finns en särskild blick där. Alltså från rummet i sig nästan. Hur rör man sig mellan konstverken? Vad säger det om hur, hur man tar in dem? Eller vilken liksom. Så att jag förstår det. Och därför kan jag tänka att liksom arbeta med konst. Eller liksom placera konsten i rum som de flesta människor redan har en relation till. Där det inte handlar om att gå in i ett liksom exklusivt rum. Kanske kan, är det lättare för vissa? Vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Det har ju provats och stötts och blötts i årtusenden, tänker absolut. Jag. Så att man vet, det är svårt att säga. Jag tänker också lite det som vi sa från början, att den här gemenskapen och den här närheten, den här längtan till någonting, att det driver den längtan finns hos alla, men den drivande kraften är olika. För vissa är det då kanske gå och titta på fotboll eller konst. Nu tar jag det bara för att jag vet att om man går och tittar på fotboll, vilket jag aldrig har varit intresserad av, men att det också finns en extrem gemenskap i det liksom. Att det handlar liksom om det. Och att bara för att man inte kanske själv är intresserad så ska de ändå få finnas. Så. Det som skulle vara intressant att höra, det är ju höra kanske vad du jobbar på just nu. Om du har någonting som du som du fokuserar på, som du skulle vilja berätta.
Ja, jag har ett pågående samarbete som vi pratade om, två verk nu som du introducerade där med Träsket. Det är ett samarbete med två andra konstnärer, koreografer, och vi jobbar med röst och rörelse mycket, och vi kommer fortsätta jobba, och just nu har det projektet som vi inte har påbörjat än, men det går under arbetsnamnet Mutant, och vi kommer arbeta lite i relation till mutation, föränderlighet på olika sätt. Med fortfarande då med rösten liksom som huvudsakligt material, uttrycksmedel. Och sen har jag ett annat performanceprojekt som går under arbetsnamnet Puls, där vi har jobbat mycket med utgått från puls och hjärtslag i relation till en slags sårbarhet och repetition. som kommer ha, hoppas jag, premiär i höst i, ja, på ett ställe som heter Fylkingen. Men sen är det väl också så, jag har liksom jobbat, jag är ju i grunden bildkonstnär, och som bildkonstnär så jobbar man ofta själv, inte alltid, men det är vanligare, tänker jag. Och sen har jag de senaste åren, i och med att jag har rört mig mer liksom bland koreografer och sådär, jobbat ganska mycket i samarbeten, och det har varit otroligt roligt. Gett mig så mycket. Men en konsekvens av att ha flyttat ut i skogen och fortfarande ha kvar, alltså de flesta jag jobbar med bor ju i storstäder, bor i Stockholm. Och jag fortsätter de samarbetena, men det innebär också att jag behöver liksom börja arbeta mer på egen hand igen. Mm. Och det ses som en möjlighet. Så det håller jag liksom börjat lite så här på egna processer. Ja. Ja, som är väldigt liksom mycket i början av. Men,
och är de specifika för platsen då? Alltså, för jag tänker på, är de specifika för dig att vara på landet?
Inte just nu.
Inte just nu.
Men jag kan ändå se att de kan bli det. Och sen är det också så, en annat projekt som jag har tillsammans med min pojkvän. Vi har en risograf som är som en liten, vad ska man säga, en slags screen tryckspress. Man kan göra fanzin och publikationer väldigt enkelt. Och vi har startat ett litet förlag kring den som vi liksom vill utöka till ett slags konstprojekt där vi kan bjuda in andra konstnärer att både liksom trycka och arbeta med det tryckta ordet och spår, alltså det tryckta ordet som spår, tänker jag, ganska mycket liksom på olika sätt, men också utvidga det till att arbeta rumsligt.
Man tänker ju sen risograf, de är ju, det är ju en väldigt specifik tryckprocess som också har olika lager. Som gör en, vad ska man säga, en tredimensionalitet kan man väl säga. Den kan få det. Jag tänker den är också väldigt visuell.
Ja, absolut.
Det är inte bara en vanlig tryck som trycker ut ett papper med text, utan det är ju, har en väldigt specifik visuell närvaro.
Kan verkligen. Säga. Eller, ja. Absolut. Men då, så att det är ju lite på gång och det här projektet, det handlar väldigt mycket om att vi, i och med att vi båda har lämnat Stockholm ganska nyligen, våra liksom kollegiala kontexter, så vill vi kunna bygga upp någonting här liksom också. Och vi ser den här rison och förlaget och då ett eventuellt liksom större projekt som mer skulle handla om att bygga liksom relationer och samarbeten med andra konstnärer utövare här nere i Småland.
Just det. Ja. Men jag förstår det. Det är jätteviktigt, tror jag. Och det kommer ju fler och fler hit. Och det finns ju många här redan också. Det är bara det att man måste hitta varandra.
Ja. Sen är det fint. Vi har lärt känna en del sen vi kom hit. Men jag tycker också att det finns ju tid och plats för nya relationer här. Just för att många som har kommit hit har lämnat
någonting
liksom. Ja. Och är väldigt öppna för någonting att släppa annat in det nya. Ja,
precis.
Lära känna, liksom, skapa nya samarbeten. Och att jag kan själv uppleva att det finns liksom, alltså de kontakter man får med andra konstnärer här nere är liksom väldigt dyrbara. För att det inte är samma liksom
rullians.
Nej, det är inte så jättemånga.
Nej.
Jämfört med Stockholm till exempel. Även om det såklart finns flera här. Men
Vi var ju på ett samtal igår för att bara nämna det liksom, sådär på Kalmar konstmuseum. Och då fick vi en kram av hon som driver konstmuseet, som är ledande chefen. Liam sa att det är lite skillnad att vara på komma till ett samtal på en kväll när de står och man får en kram av den som och det är lite fint liksom, att det blir, att man blir så familjär, för att det blir ju ändå
och så uppskattad då, liksom,
och jag tänker att det blir ju liksom, det är lite samma sak för alla, att man försöker bygga och att det blir mer kanske värdefullt att man stöttar varandra också, för att man inte har den där stora scenen som hela tiden bara florerar, eller liksom har en annan sorts,
ett överflöd kan man säga,
en annan puls.
Verkligen. kanske kan ta upp det ändå, att liksom när man lämnar en urban plats, för att det finns ändå väldigt mycket en urban norm inom kultursfären.
Just det.
Och lämna den till någon slags föreställd periferi.
Ja, för det är ju viktigt att säga, det är verkligen en föreställd periferi från storstäder.
Ja, och att jag tänker att man behöver nästan göra den förflyttningen för att liksom få syn på vad som finns utanför staden, liksom, eller det urbana. Men det är inte heller... Jag tänker att det kan ta tid liksom att lite så också kunna släppa att man förhåller sig till urbaniteten.
Mm.
Och liksom, för det är också någon slags föreställd plats, alltså, tänker jag.
Ja, absolut. Och kanske härifrån med, tänker jag. Man har inte tappat sugen bara för att man har flyttat till landet.
Nej.
Utan det är kanske tvärtom.
Ja.
Nu kanske det är lite mer uppmärksammat eftersom med pandemin så skiftar ju mycket hos många.
Så också någon slags ny gröna våg. Grej,
ja, det är också. Ja. Men också att det, ja, precis. Också att det är ohållbart för så många att bo i städerna.
Mm.
Det går inte.
Nej.
Det finns inte plats för alla. Liksom. Att man måste på något sätt skifta. Och då, det är ofta så att det är ju kreativa eller kulturutövare som ofta tar det där steget. För att man kanske inte har så jättemycket att förlora.
Nej.
Alltså, eller vad man ska säga. Man har, man kanske är lite mer öppen också. Att det kanske funkar för att man är ganska självgående på många sätt. Eller man måste vara det. Så att,
jag kan tänka, alltså, men fortsätter på det spåret, att jag kan ändå säga att jag trivs väldigt bra i stan. Så det, vår flytt hade inte att göra med att flytta från någonting dåligt. Liksom. Men däremot så kan jag liksom känna, jag tog upp det lite i början kanske, det här som jag upplevde som ett liksom ganska bekvämt liv. Och det var det ju på olika sätt, men jag kan också känna att en urban miljö, alltså man är ju väldigt hög grad konsument. På olika sätt. Alltså inte bara alltså, i att den väldigt mycket bygger på liksom, köpande. Men också kan jag uppleva att man, det finns så mycket stimulans och intryck i en stor stad som man också konsumerar. Det kan räcka ganska långt liksom, att gå omkring och uppleva allt som finns i en stad. Och jag uppskattar det väldigt mycket. Jag kan sakna det väldigt mycket. Men jag kan också känna att det blev väldigt tydligt liksom, de sista åren att det fyllde väldigt mycket av... apropå uppmärksamhet liksom, och att det blir svårare och svårare att vara, pratar jag bara i kapitalistiska termer, men alltså någon slags producent, så att faktiskt vara en görare. Och det kan jag verkligen känna nu efter att vi har gjort den här flytten, att vi kan vara görare i så otroligt hög grad när vi lever som vi gör nu. Alltså inte bara inom konst, inte bara att det finns arbetsytor, material, liksom, utan på väldigt många andra plan också. Men att det också är ett skifte att liksom släppa den här konsumentgrejen. Att det inte finns, alltså det finns väldigt mycket som stimulerar såklart även i skogen och på ett land. Det är bara av en annan art liksom, men att göra den så här skiftningen i sig själv från ganska högljudd liksom stimulans. Till,
till att vara på, nej men absolut. Jag vet precis vad du menar. Tack Moa för att du deltog idag.
Ja, tack Linda för att jag fick komma.